Välkomna till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till arbetsbeskrivningen.
Jag heter Erik Andersson.
Jag heter Jessica Schiefauer.
Jag heter Mattias Hagberg.
Och jag heter Martin Engberg. Det är det här med idéer till de här poddarna. Ibland kommer någon, i det här fallet jag, på en briljant idé till ett avsnitt. Så vid den första anblick inte bara verkar rolig utan också enkel och fullt görbar. Men sen när det är dags att förbereda sig hopar sig tvivlen. I själva verket börjar man, samma man, alltså jag, tvivla på den här idén. Har jag verkligen något att säga om detta? Har jag verkligen samlat på mig oräkneliga exempel och citat att åberopa i ämnet? Det var ju vad jag föreställt mig att jag skulle ha när jag lättsinnigt kastade fram idén. Har jag inte ändrat åsikt om allt det där? Och hinner jag? Det är ju så mycket som jag känner att jag behöver läsa och läsa om innan jag sätter igång. Det är så mycket annat som måste göras, som att deklarera till exempel. Hur ska jag ens få ihop en vettig inledning? Den här sortens tankar väcker ett starkt behov i mig att citera Marguerite Duras som i texten Att skriva säger: visste man något om det som man kommer att skriva innan man gör det, innan man skriver, skulle man aldrig skriva. Det skulle inte vara mödan värt. Att det inte skulle vara mödan värt tycker jag förresten är fel. Det är ju väl schysst med lite obekymrat skrivande, varför inte? Det är inte mödan i sig som är grejen, utan vad motståndet gör med skrivprocessen och i förlängningen resultatet. Författaren måste ju upptäcka något under skrivandet som inte fanns där innan skrivandet påbörjades. Och för den sakens skull är det inte fel med lite motstånd som slipar språket och idéerna. Samma gäller antagligen de här poddsamtalen. Det är vad som uppstår i dem som är behållningen. Vilket för mig vidare till ett annat citat som jag ofta återvänder till och vars ursprung och exakta ordalydelse jag är högst osäker på. Vilket i och för sig är kongenialt med själva citatet eftersom det går ut på att konstnär, det blir den som står ut med ovisshet. Jag tror till och med att citatet kan ha rymt en progression som säger något i stil med: ju mer osäkerhet konstnären står ut med, desto mer konstnär. Ja, jag vet inte, nu blev det lite sämre. Sant är i alla fall att det finns gott om olika former av osäkerhet att stå ut med för den som skriver. Från konstnärliga till ekonomiska och allt däremellan. Kommer jag att bli refuserad, kommer jag att få betalt. Då kan det vara bra att ha samlat på sig lite citat om skrivandet att luta sig mot, som stöd och tröst. Och det var ju det som var idén med det här avsnittet, att vi alla skulle ta med oss några citat om skrivandet, läsa dem för varandra och diskutera dem tillsammans, enkelt nog. Håller vi med om hur skrivandet beskrivs i citaten? Slår författaren huvudet på spiken eller missar hen målet? Sen börjar jag tvivla. Bryr jag mig egentligen om så här citat längre? Har jag inte växt ifrån det? Vetskapen om att det enda man behöver göra för att något ska bli skrivet faktiskt är att sätta sig och skriva. Och vill man bli bra på det måste man läsa mycket. Och sen börjar jag skriva den här allt annat än citerbara inledningen som nog egentligen ganska bra fångar hur kompassnålen, för att inte tala om metaforerna, snurrar i skallen på mig när jag försöker sätta något på pränt. Det mesta man skriver måste man ju i slutändan ändå stryka. Så nu tänker jag att vi stryker den här inledningen och sätter igång. Hur är er inställning till det som skrivs om skrivandet? Brukar ni ta del av det? Har ni samlat på er några citat och har ni tagit med er några idag? Vem känner sig manad att dra fram något?
Ja, men min inställning är nog lite som din, ambivalent helt enkelt. Att det är å ena sidan en sorts förtjusning och en sorts begär efter att läsa sådana texter och samtidigt någon sorts medvetenhet om att man kanske egentligen inte har någon nytta av dem, men att det kanske är lite svårt att låta bli ändå när man ändå håller på.
Ja, för det, men sen när jag började liksom leta efter citat så hittade jag ändå en hel del understryket som jag hade glömt och tyckte att ja, men det här var ju ändå rätt bra, det här skulle jag kunna lyfta fram. Men jag tänker också att det är lite grann som, jag hade ett samtal om att debutera som författare för en tid sedan på Göteborgs litteraturhus, och då hade jag också den här känslan av att, ja just det, men när jag själv var runt debuten så tänkte jag väldigt mycket på det här, hur det är att debutera, och jag var väldigt fokuserad på vad som gavs ut av debutverk och så vidare. Men nu är inte jag så fokuserad på det överhuvudtaget. Nu är jag ju mer fokuserad på andra saker. Och det var lite grann samma sak med det här med citaten. Att det känns som att det fanns en tid i början där när jag var, höll på med skrivandet. Att när jag verkligen letade efter sådana här citat och stöd och, som kunde hjälpa mig.
Men jag tänker att det finns två varianter. Dels finns det den här lite mer romantiska som handlar om skrivandet i sig, som kanske Marguerite Duras är ett bra exempel på, hennes bok Att skriva, som innehåller citat som det här till exempel. Då, så här, skriva, jag kan inte, ingen kan, det måste sägas, vi kan inte, och ändå skriver vi.
Nu snodde du mitt.
Ja, jag vet. Men som jag har strukit under två gånger i min, och den här brukar vi också ha i undervisningen när jag är skrivlärare, och alla studenter brukar också alltid stryka under de här, och så pratar man om dem. Och det finns någonting väldigt förtjusande i den här formuleringen och i hela hennes bok Att skriva, som är något väldigt romantiskt tänkande kring litteraturen och sådär. Och sen så tänker jag att det finns en annan variant som är de mycket mer liksom kanske hårda idéerna om hur man faktiskt gör. Ja. Och de känner jag att ibland att de kan vara mycket mer produktiva att ta spjärn emot. Men de andra kan vara väldigt förtjusande att få läsa. Och läsa dem kanske mer som litteratur i sig. Alltså att skriva boken kanske inte är en handbok, utan det är snarare en liten skönlitterär text.
Ja, men som kanske sätter igång tankar om hur skrivprocessen ser ut och hur den kan fungera. För hon säger det där nästan på olika sätt, på flera ställen. Jag citerar ju något liknande, det här i min inledning, men hon säger också så här: det spelar ingen roll vad jag säger, jag kommer aldrig att förstå varför man skriver och hur man gör för att inte skriva. Ja. Vad säger du, Jessica, som har googlat dig vilt efter citat?
Ja, nej, men jag kör med öppna kort från början. Jag befinner mig egentligen i den så kallade redigeringsbubblan. Så jag tog en genväg, men det visade sig bli en ganska rolig genväg. Så jag sitter här med ett antal rappa, lite klyschiga, aforistiska citat om skrivande och författarlivet. Jag tänkte att jag kan slänga ut en som åtminstone jag avfärdade med en gång jag såg det.
Mm-hmm.
Mm. Och det är författaren Saul Bellow som sa: "You never have to change anything you got up in the middle of the night to write."
Mm. Då måste jag bara berätta om, jag brukar skriva på små lappar bredvid sängens briljanta saker jag kommer på nätterna och sådär, som man kan ha med sig.
Mm.
Och här om morgonen så vaknade jag och så stod det på min lilla post-it-lapp: tvetydigheten.
Oj, oj, oj!
Får jag dra en sån annan anekdot som jag har hört, som också handlar om det där, att hur någon filmmanusskribent vaknar mitt på natten och har kommit på den liksom mest briljanta idén, skriver ner den och sen till en film liksom, somnar om och så liksom full med förtröstan att äntligen löst ett problem, och sen på morgonen slår upp och tittar vad varan han har skrivit för idé till filmen, och då står det: pojke möter flicka.
Vilket ju samtidigt är briljant, vilket är ja. Hälften av alla filmer egentligen.
Nej, det måste man ju skriva ner så man inte glömmer bort. Men vad var det du inte gillade med eller varför avfärdade du det här citatet?
Jag tänker bara att det är fullständigt bullshit. Ja. Precis som ni berättar här nu, om man får en sån där dröm eller vaknar eller liksom i det här så kallade hypnagoga tillståndet när man är på väg att somna, och så får man en sån här briljant idé och herregud, det här måste jag komma ihåg. Och så skriver man ner det och så tittar man på det nästa morgon, och så är det ju oftast rappakalja. Det beror kanske på vad man söker. Kanske finns en poesi i det. Det är inte det jag letar efter när jag tittar på mina lappar. Men jag tänker bara att jag håller överhuvudtaget inte med. I den mån jag någonsin skriver upp saker mitt i natten, så är min erfarenhet att de är oanvändbara.
Men Mattias, var det den här tvetydigheten? Var det i en dröm eller på väg upp ur en dröm? Eller när kom det här ordet?
Ja, men jag var ju vaken, var så jag vaken, visste ju att jag hade liksom skrivit ner någonting som jag tyckte var, här har jag något jag ska ha med mig till någonting jag ska skriva. Men sammanhanget kommer jag inte ihåg längre. Och förmodligen så var det kanske inte mer än så att i just den stunden, i det där halvvakna tillståndet, så kändes det väldigt begåvat.
Men det är lite grann som folk berättar om droger egentligen, det här med dröm.
Ja.
Paul McCartney har ju berättat att han hade under någon trip så hade han slutgiltigt löst hela världens problem. Men nästa morgon när han tittade på den här lappen där han hade skrivit ner det hela, så stod det ju då att det finns 7 nivåer.
Men tänk om man har rätt.
Ja, det räckte som vägledning också.
Men var det allt? Det finns inte 7 nivåer av, utan det var slut där. Det finns 7 nivåer.
Det var tyvärr var det slut där.
Samtidigt verkar det ju nästan finnas en sorts drogernas poetik. Alltså det kommer ju mer och mer typ forskning om hur nära knutet modernismen var till drogexperiment. Mm. Mm.
Men varför kasta ut pengar på dyra droger när man kan sova istället? Mm. Alltså det åtminstone mina drömmar har väldigt lite logik i sig. Alltså,
du har inte ägnat dig åt att skriva under inflytande, låter det som?
Nej. Men jag har skrivit under inflytande av drömmar faktiskt. Så jag skulle vilja säga att det är inte alltid fullständigt meningslöst. Nästan alltid. Men om man håller på med någonting väldigt intensivt och skriver, då tycker jag det kan dyka upp drömmar som på något vis kanske inte löser något problem. Men det drar iväg åt någon riktning som man faktiskt kan använda. Det är liksom det att man fortsätter bearbeta de problem man faktiskt har under sömnen. Och då är man också... lite av problemet med att skriva är ju de olika hämningar som man har. Och i drömmen så försvinner ju de. Det blir en lek på ett... ansvarslöst och kanske meningslöst sätt.
Mm. Där har du en poäng. Jag tänker att man kanske får tolka det här citatet lite på ett annat sätt. Jag håller inte med om att man aldrig behöver ändra någonting som man har gått upp mitt i natten för att skriva.
Det verkar väldigt alltså, det.
Men däremot det som du beskriver, att det är för, alltså att det är för processen och för kontakten med det man håller på med, kan vara oerhört värdefullt att notera ner sina drömmar. Det gör jag själv. Jag har ofta i mina romanmanus hittat fog för att ta med drömmar som jag själv har drömt. Ja. Liksom känner att jag vet inte själv varför jag drömde det där när jag drömde det. Men här har det sin plats. Liksom. Här betyder det någonting. Men hade jag gått upp mitt i natten och skrivit ner den där drömmen och sen tagit de orden och satt in dem i texten, så hade det ju varit ett väldigt märkligt parti som hamnade i.
Jag vet att Kristoffer Leandor lyfter fram det tipset också i den här antologin Tag och skriv, just att ja, men ju tröttare jag är, desto bättre skriver jag, för då släpper man liksom, man ska helst skriva nästan på gränsen till att man håller på att falla i sömn. Mm. Eller så ska man somna, för då löser sig problemet under natten medan man sover, lite som du var inne på där, Erik, tror jag. Men hur har du det med de här med citat och tips runt skrivandet, Erik? Är det någonting som brukar fästa på dig, eller är det något som du är helt ointresserad av?
Har
du
samlat på? Nej, jag har ett det är inte riktigt
ett
det är inte riktigt ett citat, för att det var någonting som jag hörde på radion, tror jag, för många år sedan. Men jag kommer ihåg det ganska väl, för det, jag tyckte det var värt att ligga på minnet. Och det var den amerikansk-engelsk författaren Russell Hoban som berättade om hur det gick till när han arbetade. Och han sa att han tyckte det var bra att alltid ha på radion. För radion är ganska bra. Det kommer mycket intressanta program på radion som man kan lyssna på. Och inte annat så ger det en stunds förströelse. Sen har jag också i mitt arbetsrum 2 stora fönster. Det ena vetter ut mot en gata. Där kör det förbi en del bilar och så. Och det andra fönstret, där är det en park med barn som leker. Där kan man också stå och titta. Och sen har jag en ganska bekväm soffa där jag kan sätta mig och vila lite grann. Jag har lite böcker där som jag kan läsa i också. Och till slut då, om jag ändå liksom vill skriva någonting, så kan jag göra det. Mm. Men annars kan ju dagen, jag kan Jag kan ju fördriva dagen här ändå.
Alltså, du, så du har inga problem med den typen av dagar? På riktigt, att när du känner...
Jag har det, men det lät som Russell Hoban inte hade något.
Jag trodde att du övergick till att berätta om din egna metod.
Nej, men jag blev lite gripen av det där att han var liksom lite... Dels det att han var lite hygglig mot sig själv. Mm. Han satte inte upp en massa omöjliga regler som man skulle följa. Och sen att han hade klart för sig det här att... man måste försöka slappna av lite grann i huvudet. Man kan inte koncentrera ihjäl en skrivprocess. Eller det är väl det man gör om man anstränger sig för mycket. Utan man får försöka anstränga sig så lite som möjligt för att det ska på något vis komma igång av sig självt. Men när det gäller en eget skrivande så är det ju svårt att få den... liksom, att ha en sån lugn förtröstan på men om det gäller Russell Hoban så kan man ju titta i någon, på Libris eller var som helst att, men han fick ju en del skrivet.
Det gick ju bra så att säga, metoden.
Och då kan man ju få viss tröst av det.
Alltså jag tycker det är helt briljant tips egentligen i sin enkelhet att vara lite hygglig mot sig själv och att inte tvinga fram någonting. Jag tänker att det också finns en annat sätt man kan vara hygglig mot sig själv, och det är ju det här att bara inse att man får acceptera att man jobbar på det sätt som man jobbar. Det brukar jag alltid upprepa för folk, för att jag tycker oftast, i alla fall jag själv, grips av idéer att nu borde jag göra det här på ett annat, bättre sätt. Och det lyckas ju inte.
Nej.
Ändå så blir det oftast texter i slutändan, och ibland så går det att behålla några av dem också.
Men det handlar nästan om att slappna av och vänta då, helt enkelt. Och liksom låta sig själv vara i något sorts nästan halvvaket tillstånd.
Dagdrömmande eller, låter det nästan. Mm.
Risken är ju att man somnar. Helt
Men det kanske inte är någon risk egentligen, eftersom det är nästan som att droga.
Ja, egentligen är det kanske det bästa man kan göra. Och så kanske man ser saken på ett annat sätt när man vaknar till liv igen. Man kan ju ändå inte sova hur länge som helst, brukar jag tänka när jag tar en topplur. Att det här, jag kan göra det nu och så blir det nog bättre sen.
Jag vill berätta någonting om min relation till radion angående detta. För att det känner jag mig oerhört mycket igen mig. Mm. Jag har på Radio P1, alltså i princip hela min vakna tid. För att det bara liksom... Ja, men det liksom silar fram till mig lite olika ämnen och väldigt skilda ämnen och lite, ja men saker som folk säger som jag tycker är intressant. Och sen så finns det alltid en period när jag är i ett romanprojekt. Så finns det alltid någon fas i skrivandet där jag har en upplevelse av, jag är medveten om att det här kan låta psykotiskt, jag vet att det inte är sant. Men min upplevelse är att allting på radion relaterar till mitt skrivprojekt, vartenda.
På ett nästan kusligt sätt.
På ett nästan kusligt sätt.
Trädgårdsdags,
Filosofiska rummet, Vetenskapsradion, Lundströms bokradio, Ekot, Studio P1. Allt får jag liksom någon idé av. Och det är nästan, alltså det är så här inspirationsexplosion, så att jag till slut får stänga av radion för att bara säga okej, nu får jag lugna mig lite. Men det där med att ha radion som någon sorts pratande sällskap som plötsligt kan säga saker som får en att tänka till, det tycker jag är helt fantastiskt.
Men du har inte radion på när du skriver?
Nej. Jag har inte radion på när jag skriver. Men när man är djupt inne i ett bokprojekt så skriver man ju på sätt och vis hela tiden. För att idéerna, det går, finns ju alltid någonstans i bakhuvudet, åtminstone på mig. Så när jag diskar eller lagar mat eller matar katterna eller tvättar eller fixar i trädgården så har jag P1 med mig. Och då antecknar jag ju saker precis hela tiden.
Mm. Men på tal om det där lite hyggliga tips så slår det mig att Ray Bradbury skriver något liknande om hur han skrev. Att han låg kvar i sängen när han vaknat. Så låg han där liksom och dagdrömde. Och så hörde han, började röster prata inom honom. Och så gick han upp och så skrev han ett kapitel liksom, eller en novell. Det lät ju väldigt behagligt, tycker jag. Ja, jag har ett lite längre citat här jag tänkte dra, som jag undrar om den faller in i någon av de två kategorier som du lade fram där, Mattias, tidigare. Det här är, eller om det här är ytterligare en kategori som har att göra med närläsning som kanske också ger bra idéer om skrivandet, möjligtvis. Eller hur vi nu ska beskriva det. Och det är James Woods bok som heter Så nära livet man kan komma, som handlar om skrivandet och litteratur på och läsandet, tänker jag. Håller du med mig, Mattias?
Mm. Ja. Jag håller med.
Och här skriver han om en novell av Chekhov som heter Kyssen. Och så, den här novellen handlar om en artilleribrigad där officerarna, de har blivit inbjudna på teobal på någon ställe dit de har kommit. Och bland de här officerarna så finns det en liten bortkommen figur som inte kan dansa, när liksom oerfaren när det gäller att umgås med anständiga kvinnor, som det står. Så han smyger sig liksom lite undan så här i ett mörklagt rum, där fönstren står öppna mot våren och doften av poppel, syren och rosor. Och så kommer det in en kvinna i rummet och kysser honom. Och så inser de förstås här genast båda två att ja, men hon har ju kysst fel karl, det var liksom inte meningen. Men den här händelsen sätter förstås igång någonting väldigt starkt i den här officeren. Och James Woods citerar här ur novellen, jag ska läsa det också. Halsen som nyss omslingrats av de mjuka doftande armarna kändes liksom bestruken med någon aromatisk olja. På det stället av kinden där den okända hade kysst honom hade han en underlig förnimmelse av lätt behaglig kyla som tilltog när han strök däröver med handen. Hela hans kropp var fylld av en ny och märklig känsla som blev allt intensivare. Han ville dansa, prata, springa ut i trädgården, skratta högt. Så han har liksom varit med om någonting som var väldigt starkt för honom. Och sen kan han inte sluta tänka på den här händelsen. Och några dagar senare så tar han mod till sig liksom för att berätta om det här för sina kamrater. Liksom. Han vill återge det han har varit med om. Men det blir ju liksom ingenting när han ska berätta den här starka känslan. Det tar honom bara någon minut att återge. Och det står det så här: han var mycket förvånad över att det inte hade tagit längre tid. Han tyckte att han skulle kunna hålla på och berätta om kyssen hela natten. Och då skriver James Woods det jag skulle komma fram till här, nämligen det här: en författare måste vara en mycket noggrann iakttagare för att kunna skriva en sån mening. Chekhov tycks lägga märke till allt. Han ser att historierna vi berättar tyst för oss själva är de viktigaste, eftersom vi är inre expansionister, komiska fantaster. Och det där tyckte jag var väldigt bra. Och någonting som jag faktiskt på ett sätt har använt mig av i skrivandet. Att de viktigaste historierna är de vi berättar för oss själva. Och det har jag använt på det sättet att jag funderar på, ja men, när det gäller de personer jag skriver om, vilka är de historier som de berättar för sig själva som i sig liksom. Så det, och även det här påståendet att vi är inre expansionister tycker jag är någonting som jag är inte helt säker på att jag vet vad det betyder, men det har varit bra att fundera runt det. Så det är en sak som jag har nog grunnat på en del.
Men fanns det något i detta också då att det som vi kanske känner inne i oss och som vi tilldelar väldigt stor betydelse och sånt där är kanske inte alltid saker vi har satt ord på. Så då blir författarens uppgift här att kunna hitta orden för dem. Som kanske inte riktigt, eller är det...
Eller att inte heller författaren riktigt kan hitta alla ord för det heller. Men, utan det handlar väl kanske om att hitta något sätt att gestalta det. Att ge en känsla av att de där... människorna som jag skriver om är fyllda av berättelser och jag kommer inte kunna berätta alla om dem, men jag kanske kan ge ett intryck av att de är så pass komplexa att de här berättelserna finns i dem. Någonting är så, tror jag.
Jag tänker att det du läste upp där, där lyckas ju författaren både att sätta ord på upplevelsen åt karaktären och sen också gestalta oförmågan att för karaktären att sätta ord på det.
Ja, men precis. Alltså, James Wood skriver lite längre här. Jag kan faktiskt läsa det, för det har med att göra det med detta också. För, nu ska vi se vad den här personen heter egentligen. Jag försöker mig på ett uttal. För Rabavitch har berättelsen blivit större och större och antagit livets eget tempo i realtid. Chekhov vet att Rabavitch både behöver och inte behöver en publik för sin historia. Kanske antyder han också skämtsamt att kaptenen, till skillnad från honom själv, inte är mycket till historieberättare. För ironin är ofrånkomlig i att Tjechovs egen historia, som tar mer än en minut att berätta, ändå inte tar hela kvällen att läsa. Så många av hans noveller är den kort och går fort.
Ja. För det tycker man att, jag kommer inte på något exempel, men det känns ju som att man läst ganska många böcker som har varit väldigt noggranna utläggningar av reaktioner och upplevelser på kanske en ganska kort händelse. En kyss skulle ju räcka ganska långt i händerna på en driven författare. Det skulle kunna vara en roman.
Är det inte just det som man kallar för inre expansion? Att kunna... Alltså jag kan själv känna igen känslan av inre expansion. Att i det yttre så händer det väldigt lite, men i mitt inre kan det hända fruktansvärt mycket och stora saker på grund av detta lilla som händer i det yttre. Och att kunna gestalta det och göra det så att, ja, men så att läsaren faktiskt känner alla de här känslorna. Det är ju skickligt som fasen.
För det är ju nästa steg i det hela, att det är ju väldigt bra om läsaren kan känna detta.
Ja.
Så att man inte trycker ner de här känslorna i halsen på läsaren, utan...
ja, det är jobbigt när texten ska känna allt åt en.
Ja, så om den mal på för mycket så riskerar den ju att ta livet av berättelsen istället.
Och sen är det ju också ett så pass, så att säga, igenkännbart exempel som att få en kyss på kinden som överraskar en. Jag tänker att det är ju oerhört identifierbart. Alltså, de flesta kan relatera till en liknande upplevelse, och då blir det ju ännu viktigare att inte... Alltså då kan ju väldigt många, eller alla kan ju fylla i med det man själv skulle ha känt, så att säga.
Ja, det är en viktig uppgift för författaren att inte förstöra upplevelsen för läsaren. Nej.
Se där,
bra,
där har vi.
Det är bra, nu har vi något vi kan citera i framtiden.
Ett citat, ja.
Ja, just det. Vi genererar nya citat här. Det är ju fantastiskt.
Det blir en citat.
Men det kan ju koppla an till ett citat som jag tycker mycket om, och som väl egentligen kanske bara är ett annat sätt att uttrycka precis det som ni kom fram till här nu, men som Josef Conrad skrev en gång: uppgiften jag försöker lösa är att bruka det skrivna ordets makt till att få er att höra och att känna, få er att se detta och ingenting annat, och det innebär allt. I sin, alltså inte tala om för den som läser vad man ska känna eller hur man ska uppfatta saker och ting eller någonting, utan snarare bara förmedla det, visa upp världen, och så får man själv göra någonting med det sen.
Bra devis.
Ja. Bra, i all sin enkelhet. Sen så komplicerade han ju den på, själv på ett lite finurligt sätt i början på Mörkrets hjärta, där, som ju är uppbyggd på det sättet att en gammal kapten som heter Marlowe sitter på en lustjakt i Themsen och berättar för sina kompisar en historia, och då säger berättaren i sin tur här, alltså den som återger sen då Marlows historia, att för Marlowe, för honom befann sig innebörden hos en berättelses episod inte inuti som en nötkärna. Den låg där utanför och omslöt historien som ett hölje och synliggjorde den på samma sätt som ett ljussken synliggör ett dis, ungefär som dimmiga regnbågsglorior innan man kan bli varse månskenet. Ja, vad det nu betyder. Men nej, det betyder i alla fall att det finns i en riktigt bra berättelse, så finns någonting som man aldrig riktigt kommer få tag på. Men det ligger där som ett litet dis som man ser.
För det får man ju också klart för sig en, att det är just det här, att det är många personer inblandade i varje drama. Förutom då det här med författaren och läsaren, så är det ju också det med författaren och berättaren, författaren och huvudpersonen, författaren och de andra personerna. Alltså det kommer ju att
det blir nästan lite trängsel.
Ja, och det där
kan
turneras.
Men det är fascinerande
på
också
väldigt, väldigt många olika sätt. Alltså, nu tänker jag att det vilka möjligheter det finns för en författare. Man blir nästan sugen på att själv skriva någonting.
Jag tänker om du skulle göra det.
Ja. Jag har ett annat citat här som handlar om det här med just det där som laddar texten utan att det egentligen står i texten kanske. Som är lite grann om det här har handlat om. Och det är faktiskt också ur Olof Lagercrantz om konsten att läsa och skriva, och är också ett citat av en annan författare, nämligen Ivar Lo-Johansson. Jag undrar om det inte är den här essän vi pratade om i ett av våra allra första avsnitt som handlar om en flock hästar, möjligen.
Just det.
Eller någon annan. För...
Att skriva en roman, heter den så?
Så här står det i alla fall i Lagercrantz lilla slimma bok. Ivar Lo-Johansson berättar i sen att vara författare om tillkomsten av romanen Godnatt jord. Ursprunget är ett barndomsminne från det stora godset i Sörmland där hans far arbetade. Statarna kör om morgonen ut med många par oxar, tunga, rödbrokiga, tyngda av oken som drar huvudena ned mot jorden. Stora gröna bromsar och små, ättriga blindbromsar anfaller djuren och lägger ägg under huden. En dag, skriver Ivar Lo, föreställde jag mig att de skulle flyga ut från oxarnas ryggar som fjärilar. Det var en grym bild. Innehållet var i alla fall kontrasten mellan de tröga oxarna och fantasins fjärilar. Det var den vision jag såg framför mig när jag började på Godnatt jord. Det är ganska lite klyschig kanske, tänker jag nu när jag läser den. Men med fjärilar och allt. Men ändå, det är någonting i de här som aldrig heller kan bli fjärilar. I den bilden som jag förstår hur den kunde fungera som någonting som bar fram hans skrivande av den här romanen.
Ja. Mm. Jag tänker att man kanske borde lyfta, eller jag känner att jag gärna vill lyfta en fara som finns med att haka sig fast för mycket vid författarcitat eller råd och sådär. Och det tänker jag gäller både när man läser det i böcker och om man jobbar som handledare eller undervisare i skrivande. För att min erfarenhet från mina elever som jag handleder, det är att det inte är helt sällan så att de har med sig erfarenheter från tidigare kurser eller från de här kända författarnas skrivhandböcker som de har läst. Där de har fått det formulerat för sig att du får aldrig göra så här. Mm. Du måste alltid göra så här.
Mm.
Och så läser jag deras 6 texter och så ser jag en brist eller någonting som skaver. Och efter ett tag i samtalet så kommer det fram att ja, men den där personen, en gammal lärare, har sagt till mig att så får man aldrig göra. Eller det står ju i den här boken att så ska man alltid göra. Men jag tänker att en jätteviktig kompetens för författare, det är ju att lära sig när vad passar. Alltså när vad bidrar och när det inte bidrar. Det finns ju en gammal regel som vissa förlag fortfarande håller stenhård på. Det är att du får inte lov att använda adjektiv överhuvudtaget.
Mm.
Jag håller inte med. Jag tänker att det är ett val av stil som man måste kunna känna sig fram till och välja. Och inte bara så här, nej men så här får man inte göra eller så här ska man göra.
Ja, men jag känner igen det och tänker att problemet här är ju att man ser de här tankarna och idéerna om ett författarskap eller ett skrivande som någon sorts regler och lagar som man ska följa och att det finns ett antal regler som på något sätt gör en till en bra författare, istället för att man kanske måste ha ett förhållande till dem, att här kan man hitta saker som passar en själv och som man själv kan ha som ett som en diskussionspartner eller något sånt. Och sen så får man skita i de andra. Mm. Men det blir väldigt farligt så fort man börjar tänka sig att det finns ett rätt och ett fel.
Ja, man måste ju alltid så att säga konsumera dem, läsa dem och lyssna på dem kritiskt, tänker jag.
Och hitta det som på något sätt är produktivt för en själv.
Precis. Och olika deviser kan vara sanna eller falska beroende på vilket projekt man håller på med. Så att de är ju inte alltid giltiga för en själv, även om de var väldigt bra att ha i en tidigare bok eller något tidigare man håller på med.
Ja, men det finns ju ett sug efter väldigt konkreta tips.
Mm.
Ja, men hur gör man? Både du och jag, Mattias, har väl varit med om det på skriva kurser där vi har sagt sådär, som du sa precis, och sen säger någon, ja, men hur gör man då egentligen när man skriver roman?
får jag börja med ja. Ett citat? Ja, det får du om du vill.
Ja. Och det kan man börja så här?
Ja. Och då blir, ja, kan funkar de bli väldigt stressade när man inte ger ett rakt ja eller nej på frågan får man, kan man? Men jag tänker att det är viktigt att fortsätta att hålla på det, att det bestämmer du och det får du utforska ifall det är. Ifall man kan eller om du kan eller ska göra
samtidigt
det.
Men samtidigt som det finns det här luriga med språket, att det också är någonting gemensamt. Där det, liksom, språket i sig innehåller ju en massa regler och konventioner och sånt där som möjliggör vår kommunikation, även om de hela tiden förändras eller något sånt där. Men det, så någonstans finns det ju ett, alltså om man vill försöka förmedla någonting så finns det både regler och inte regler på samma gång. Jag har ett citat av Pia Taftrup i hennes Över vattnet går jag, en skiss till poetik. Där hon skriver så här: allt vad vi vet vi genom språket. Inte ens våra tankar kan sägas vara helt och hållet våra egna.
Mm,
så jag tänker att det är lite grann i det spänningsfältet som de här föreställningarna kommer in. Att det är liksom, språket är så lurigt, det är både vårt eget och något gemensamt hela tiden, och det gemensamma är ju alltid något som bygger på konventioner och normer och sånt där. Och så håller vi på att brottas i det där spänningsfältet.
Jag tänker att det som kanske fungerar eller som kan vara till hjälp är väl att försöka hjälpa till att peka ut riktningen. Så, ja, men du ska nog röra dig i den riktningen eller i den riktningen. Jag tänker att det, när det är bra citat så gör de lite grann. Jag har två här som handlar om berättelse kontra intrig. Som jag tycker, de säger samma sak i stort sett tycker jag. Och den ena är Ursula K. Le Guin, hon säger, ska ha sagt då: the story is not in the plot, it's in the telling of the plot. Och så säger Stephen King i den här kända boken om att skriva: berättelsen är hedervärd och pålitlig. Intrigen är bedräglig och bör helst hållas inspärrad.
Intressant.
De tycker jag speglar varandra ganska bra. Mm. Liksom. Framförallt Ursula K. Le Guin tycker jag är ett sånt citat som ändå så här pekar, ja, men var ska du rikta blicken? Det handlar inte om att få ihop alla trådarna på ett exakt sätt, utan det är ju hur du berättar om det där som är det viktiga. Men ja, det kanske är självklart.
Nej, det var jätteintressant. Mm. Tack.
Och det skulle ju kritiker har nytta av att läsa de citaten. Det blir ofta...
Är det någon specifik kritiker du tänker på?
Jag kan tänka på mig själv. Ja. Att jag har nog ägnat oproportionerligt mycket tid åt att återberätta handling. Som ju ändå är egentligen...
Det är ju svårt att tycka det egentligen med tanke på att dina böcker är ju inte så tjocka och så mycket återberättande.
Jag tänkte mer på kritik som jag själv har skrivit om andras böcker. Att det är så svårt att ta sig bort ifrån det... från det lagret liksom i berättelsen. Man tänker att det är hederligt att berätta vad den här boken handlar om. Men samtidigt som man egentligen då vet att det kan väl handla om vad som helst. Det skiter jag i egentligen. Vilket är
det svåra är att försöka ge läsaren en bild av romanen. Då kan det vara nödvändigt att säga någonting om vad som händer i den också. Men risken är att man bara gör det.
Och samtidigt så kan man ju säga att boken har ju ändå den här handlingen.
Mm.
Boken är ju inte en avhandling i det här och det här ämnet, utan den har ju nu tagit den här formen.
Mm.
Och får författaren skylla sig själv då. Och jag måste ändå liksom säga lite om det.
Ja.
Mm. Jag har en omgestaltning här. Jag tänker att det handlar om gestaltning. Som det kan vi diskutera om ni håller med om eller inte. Jag tyckte det var ganska bra. Nu kommer jag läsa lite längre igen. För att det kommer med en liten anekdot. Och det här är ur Knausgårds Oavsiktligt om att läsa och skriva. Börjar så här: frågan om varför jag skriver låter enkel, men enkelheten är förrädisk. För nu har jag suttit här vid mitt skrivbord i södra Sverige i 3 dagar utan att komma någon vart med den. Det första jag kom att tänka på var en intervju med en författare på tv som jag såg för många år sedan. Han kom gående in i studion och sa: jag skriver för att jag ska dö. Det rådde inget tvivel om att han hade tänkt länge på detta och kanske menade han det också. Men han hade stoppat ned tröjan i byxorna och kontrasten mellan ordens högtidlighet och hans hjälplösa påklädning gjorde det svårt att ta honom på allvar. Jag skrattade åt honom, minns jag. Men nu, när jag sitter med samma uppgift som han fick, förstår jag hur svår den är. Varför skrattade jag när han inte bara så tydligt svarade utifrån sin bestämda övertygelse utan när svaret också var något jag egentligen kunde relatera till om än inte skriva under på. Det var missanpassningen mellan orden och kontexten som de fälldes i som var komisk. Att han hade tröjan ner i byxorna skapade ett avstånd till det han sa och avgrunden mellan döden och högtidlighet, dödens högtidlighet och livets ohögtidlighet uppenbarade sig. Det avståndet är litterärt. Det är just det rummet som litteraturen utforskar mellan något som är sant och det rummet där sanningen utvecklar sig. Om svaret på frågan, alltså att jag skriver för att jag ska dö, ska ha avsedd verkan, om det ska framstå som sant, måste det skapas ett rum där det svaret är möjligt att säga. Det är detta som är att skriva, att skapa ett rum där någonting är möjligt att säga. Det var långt innan jag kom fram till själva poängen. Men det tänker jag ligger någonting i, att det här inte handlar om de här, att komma med massa utsagor, utan just skapa hela kontexten runt. Och det här rummet är ju själva gestaltningen, tänker jag. Där det går att säga det som man vill att romanen ska säga.
Eller där det är meningsfullt att göra det.
Ja, ja.
Men också tänker jag att har du skapat rummet på rätt sätt så går vad som helst att säga. Och då är sanning inte ett särskilt intressant begrepp att dra in överhuvudtaget. Jag tänker att det handlar om trovärdighet eller liksom autenticitet på något vis. Att du skapar ett rum där något är möjligt att säga. Precis, för att det liksom ska vara meningsfullt att säga det. Eller för att det som omger det som ska sägas måste få oss att tro att det sägs. Och tro på det som sägs, så att säga. Do I make sense?
Ja, men det är nog precis, du satte något ord på någonting där som jag hade lite svårt med i det här citatet. Och det är kanske just att det man kan tänka sig att Knausgård menar är inte sanning utan trovärdighet. Alltså sanning är ett sånt himla lurigt begrepp som man aldrig riktigt vet vad det betyder egentligen. Men att man måste skapa en värld som är trovärdig och som är trovärdig för sig själv på något sätt. Liksom. När man kliver in i den så fungerar den på ett trovärdigt sätt.
Jag undrar också om han inte beskriver hur fiktion fungerar kanske. Ja. Att det krävs att vi skapar någonting, ett rum och där liksom där vi kan vara i texten och det vi behöver finns i texten och är inte beroende av att hela tiden peka utåt mot den så kallade verkligheten.
Ja, men det var så jag uppfattade det i alla fall. Och det var det, och med trovärdighet så fick det ett ord. Men jag tänker att jag har ett ja, citat
nu,
här
nu
också.
Nu känner jag att nu blir jätteinvecklat här. Så
nej, men det här är på samma tema,
ja,
tänker jag. Det är egentligen bara, alltihopa här blir kanske varianter på samma sak egentligen. Men det kanske inte gör så mycket. Men det här är ur Agatha Christophs helt fantastiska, den stora skrivboken, som handlar ju om två tvillingar som gör olika försök med sig själva, men som också skriver en bok som de kallar den stora skrivboken. Och jag tänkte, man behöver kanske inte veta mer för att förstå detta. Men,
ja, du hörde vad Erik sa nyss. Du får inte återberätta för mycket.
Nej, precis. Då skapar vi inte det där rummet, helt enkelt. Men då har de en lektion i uppsatsskrivning, går till så här. Vi sitter vid köksbordet med våra rutade papper, våra blyertspennor och stora skrivboken. Det är bara vi. En av oss säger, ämnet på din uppsats är ankomsten till mormor. Den andra säger, ämnet på din uppsats är våra vardagssysslor. Sedan börjar vi skriva. Vi har 2 timmar på oss att avhandla ämnet som får använda 2 lösblad. Efter 2 timmar byter vi våra papper. Båda rättar den andres stavfel med hjälp av ordboken. Och längst ner på sidan skriver vi bra eller inte bra. Om det står inte bra slänger vi uppsatsen i spisen och gör ett nytt försök med samma ämne nästa lektion. Om det står bra får vi kopiera uppsatsen i stora skrivboken. För att avgöra om den är bra eller inte bra har vi en enkel tumregel. Uppsatsen måste vara sann. Vi ska beskriva hur saker och ting är, det vi ser, hör och gör. Det är till exempel förbjudet att skriva "mormor liknar en häxa". Men det är tillåtet att skriva "folk kallar mormor för häxan". Det är förbjudet att skriva "lilla staden är vacker" eftersom lilla staden kan vara vacker i våra ögon och ful i någon annans. På samma sätt är det ingen sanning om vi skriver "adjutanten är snäll" eftersom adjutanten kan vara i stånd till elakheter som vi inte känner till. Därför skriver vi bara "adjutanten ger oss filtar". Vi måste skriva "vi äter mycket valnötter" istället för "vi älskar valnötter" eftersom ordet älska inte är något pålitligt ord. Det är luddigt och inte tillräckligt objektivt. Älska valnötter och älska mor kan ju inte betyda samma sak.
Mm. Det är jättebra stått det. Där kom det där ordet sanning igen.
Ja, där kom sanning, men det kanske mer borde ha stått trovärdighet istället. Jag tror att det är ett översätta fel.
Jag tror att den texten menar sanning.
Ja, det tror
och
jag
inget
också.
Annat än sanning.
Men det är en himla fin poetik på något sätt. Liksom. Mm. Det är detaljerna, seendet och det konkreta som skapar rummet. Liksom.
Man tycker ju ändå att hon borde ha lite mer problem där med ordet sanning kanske.
Ja.
Vi kan inte använda ordet sanning för att det är olika för olika personer. Och så.
Ja, just det. Smart. Ja, vad säger ni? Ska vi stoppa ner byxorna och gå och käka lunch?
Stoppa ner tröjan i byxorna.
Stoppa ner byxorna. Hur gör man ens? Stoppa ner byxorna.
Jag får nästan ta om det.
Ja, du får ta om
nej,
det
eller
faktiskt.
Så får du lägga till en liten efteråt här att ja, där fick ni en bild.
Nej, men det får väl läsa. Det får väl läsare ta ställning till hur, hur det ska gå till.
Kom inte vårat eftersnack med här nu. Du stängde av eller?
Ja, jag har inte stängt av än.
Nej, men vad
jag skulle säga var, ska vi ta och stoppa ner skjortorna i byxorna och gå och äta lunch?
Då så. Nu är det mycket mer begripligt. Mycket bättre bild där. Mycket klarare. Nu kan jag fantisera ihop resten själv.